Hejsan och välkomna till simpodden Hultén och Jansson. Det här är simpodden 107 och idag så ska vi i ett tvådelat avsnitt få träffa på Lasse Frölander, få lite snack runt hans simkarriär, men framförallt med fokus på det som hände den 22 september anno 2000 i Sydney när han vann OS-guld på 100 meter fjärilsim. Vi delar upp det här i två stycken poddar, så dagens podd innehåller först ett inledande snack med Lasse Frölander och sedan går vi över till ett nyhetsblock och sedan så kommer vi tillbaka i simpodden 108 och delar upp och lyssnar på den andra delen av snacket med Lasse Frölander och ett nyhetsblock där också. Och därefter i simpodden 109, där kan ni höra hela historien samlad i ett program. Så är det, nu kör vi Lasse Frölander och simpodden 107 Hultén och Jansson. Varmt välkomna. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Nej, det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden Hultén och Jansson.
Då hälsar vi Lasse Frölander välkommen till simpodden Hultén och Jansson. Första gästen anno 2019. Hur känns det så här efter nyår, Lasse?
Ja, jag tycker det känns bra. Det är minusgrader här i Stockholm och ja, en fin ljus dag. Mm.
Du, idag så ska vi landa i ett samtal som mest spinner runt det som hände den 21 och 22 september år 2000. Du simmar försök och semifinal den 21. Den 22 blev du en del av den svenska idrottshistorien och du vann guld på 100 fjärilsim med 52.00 och slog framförallt två australiensare, talas det allt tid om. Och det där är ju egentligen kortversionen av loppet. Behöver vi säga så mycket mer, eller?
Ja, nej, det var ju såklart en fantastisk resa under hela det olympiska spelet såklart. Och just det där var ju såklart höjdpunkten för mig och inte bara just då utan under hela min karriär. Så det betyder väldigt mycket det, just den dagen.
Ja. Kortversionen var det. Nu ska vi gräva lite mer tillbaka. Och om vi börjar och gör en kort summary av Lars Frölanders liv mellan 74 och år 2000. Var börjar vi någonstans? Långt upp i Boden eller var är det någonstans vi inleder det här?
Ja, jag är ju precis. Jag är ju riktigt äkta norrlänning. Jag är ju född i Boden. Men jag flyttade ju därifrån när jag var drygt 3 år. Så jag har inte så mycket minnen därifrån. Så jag ser mig ju mer som en dalkar. Så jag flyttade ju till Borlänge. Och så har jag i stort sett växt upp där under hela mina unga år, ända tills jag mitten av 90-talet och stack till USA. Så det var ju där det började, men det var egentligen inte förrän jag var 10 år som jag faktiskt började simträna.
Mm. Och var någonstans och i vilken anläggning och för vem och vilken simklubb var det som inledde det här?
Ja, det var ju Borlänge simsällskap. Det var ju mycket tack vare min stora syster som hade börjat gå på simskola. Och då ville ju såklart jag också börja gå på simskola. Och så var det väl där när jag gjorde min andra träningspass där. Som Rolf Möller var där och scoutade lite talanger. Jag kommer ihåg, jag låg i en liten mörtgrupp och simmade. Och han kom fram till mig och ville prata med mig. Han hade sett någon liten talang i mig när jag låg och krålade där i den lilla mörtgruppen. Och han ville att jag skulle börja träna för honom då i en C-grupp. Ja, nej, men så började jag simma där när jag var 10 år och samtidigt under de här åren så spelade jag fotboll och hockey. Och det var väl inte egentligen förrän jag blev 14 år som man började komma upp i den här träningsmängden man skulle börja träna innan skolan. Det var ju 7:an då. Och då någonstans började jag känna att nu börjar det bli ganska tufft att hålla på med både fotboll, hockey och simning. Och då kände jag väl att jag behövde ta ett beslut vad jag skulle, ja, lite grann satsa på. Och då var det ganska självklart för mig att det blev simningen. Inte för att jag var någon så här, upplevde att jag var någon supertalang, utan det var nog mest för mina absolut bästa vänner var i simningen. Mm. Och faktum är ju att de allra bästa vänner jag har än idag är ju samma killa som jag började simma med när jag var 10 år. Mm. Och jag tror ju mycket berodde ju på för att, jag menar, dels så tränade man ju mycket i simningen. Man var mycket på läger. Tävlingar var ju oftast 2 dagar man låg över. Och man hade ju otroligt roligt med sina kompisar. Jämfört när man spelade fotboll så blev det ju med att man åkte iväg på en match. Och sen var det tillbaka. Och sen så tränade man inte lika ofta heller. Så jag tror det var dels att man tränade mycket med simningen. Som gjorde att man varit mycket tajtare med sina kompisar. Så det var det faktiskt det som var avgjord att jag blev simningen.
Mm. Men du beskriver dig själv inte som den stora ungdomstalangen i det här läget, nej?
Nej, det var väl kanske 14 år som jag började. Jag var ju duktig, men jag var väl inte liksom upplevde att jag var någon så här superstjärna. Att jag skulle bli så pass duktig som jag blev. Utan jag var ju duktig och tyckte ju såklart det var jätteroligt att vinna tävlingar när man simmar i Dalarna och sådär. Men jag upplevde inte att jag var någon så här supertalang då.
Men hur duktig var du i fotboll och hockey då? Har du någon bild utav det?
Ja, men fotboll var jag ganska duktig. Hockey kan jag inte säga att jag kanske var jätteduktig. Men okej. Men fotboll var jag duktig. Så det stod nog mellan simningen och fotbollen. Så vi hade ju vunnit serien ett år innan, tror jag. Eller det året som jag la av också. Och det var ju precis där när man skulle börja gå upp och spela 11 manna också. Och jag vet att året innan vi gick upp till 11 manna så fick jag och några killar spela ibland med de som var ett år äldre. För de var lite få, så ibland när de var lite folk som var sjuka så fick vi upp och spela även med de äldre. Så någorlunda talangfull var jag väl. Men sen är det svårt att veta när man är så pass ung också hur bra man hade kunnat blivit i det. Så.
Du kunde ha ändrat hela idrottshistorien. Du hade valt fotboll. Vi hade inte fått i simningen det här OS-guldet. Men istället kanske fotbollen istället för brons 94 hade vunnit.
Ja, exakt. Vem vet.
Det kanske var en väl... Ja, jag vet inte hur mycket stöd man har det där för det resonemanget. Men det är en kul tankelinje.
Ja, fast jag tror nog... Chans nu var nog väldigt liten för det.
Ja.
Och sen rullade vidare simmässigt då när du har valt bort de andra idrotterna.
Ja. Och sen så blev det väl, jag menar det var ju där mina sim som jag verkligen började blomma ut. Så det gick ju jättebra. Nu kommer jag inte ihåg vilka grenar jag vann, men det blev ju några sumsimguld det sista året. Och sen då när jag kom in i junioråldern så började man ju nosa på att komma in i landslaget. Och jag kom ju med i landslaget första gången 91. Mm. Och det var ju samma år som Hans Kronak var förbundskapten för första gången. Och då blev jag uttagen då i 4x200 frisimslaget där då, med Anders Holmers och Tommy Werner som var de stora superstjärnorna.
Laget som blev utslaget i försöken har jag för mig på det EM:et.
Ja, och det var ju det. Kronak gjorde ju en riktig chans. Han ville ju spara Anders och Tommy som jag antar de hade väl summit 200 frisim dagen innan.
Innan, ja. Just.
Och då slängde de ju in dels mig då. Också var det Göran Titus som fick... Och han var ju såklart inte någon känd 200-simmare.
Nej. Varken förr eller senare.
Nej. Nej, exakt. Utan han var ju sprinter framförallt. Mm. Men tränaren hade ju ganska enkelt räknat ut att vi borde ju slå Grekland och Norge. Det var ju bara 10 lag som var med. Problemet var väl bara att både Fredrik Letzler och Christer Wallin gjorde ju väldigt långt ifrån sina personbästa. Jag tror nästan det var 6 sekunder de tillsammans. Så de 2 inledande sträckorna gjorde ju att det inte blev så lätt att ta sig vidare när jag och debutanten stod på 3:e sträckan och sen så hade då Göran Titus sista och vi ser ju att Norge är ju långt för oss. Så det blev ju inte så bra. Vi slog Grekland men vi slog ju inte Norge så blev vi ju 9.
Ja. Mm. Så kommer vi fram då till vintern 92 och då är du fortfarande kvar tränare i Borlänge.
Ja, du är kvar fortfarande i Borlänge. Jag fick ju fortsatt förtroende vara med i en OS-satsning inför Barcelona. Och jag var ju på min första träningsläge med min stora idol då, som var Anders Holmers. Och jag kommer ihåg ett av de här lägen var i Florida där ja, alltid morgonpasset var ju alltid på 10 000 och sen så var det då sprintbetonat på kvällen på 7,5. Och det var kanske det var... inte så att man var så ovan egentligen med de här mängderna, men det var ju just kvaliteten. Alla starttider med Anders var ju 1,15 bas i långbana. Så körde man 10-200 så var ju start då 2,30 och var det 400 så var det start 5 minuter. Så det var att man fick ju pinna på var den var om man skulle få någon form av vila. Så det var ju ett otroligt högt tempo. Och Anders var ju en sån som, det var ju inte någon tanke på att man skulle kunna slå honom på någonting på träningen, utan mitt mål var ju alltid så att jag tänkte att ja, men Anders ska inte typ simma ifrån mig mer än x antal meter. Så det var ju ofta så jag alltid tänkte när jag tränade, att även om jag tränade någon som var bättre så kunde jag ändå sätta upp mål för att inte bli så långt efter. Så det var ju, alltså det var grejt. Han var ju en otrolig inspirationskälla just när det gällde hans träningsmentalitet, för det var verkligen, han körde hjärnet på allt hela tiden.
Mm. Var det Selling, som Sven-Arne Selling, hans tränare, som var med då också?
Ja, det var Selling, ja.
När vi sen närmar oss våren 2000, nu är det en fråga som jag minns inte riktigt, hur gick OS-uttagningarna till det där året? Minns du det, Lasse?
Oj, jag har för mig att jag blev ganska tidigt klar för OS i Sydney. Jag kom faktiskt inte ihåg exakt när det var. Men Krona, han körde ju oftast att han ville ha ganska tidiga nomineringar för sina stora stjärnor, så att man ska ganska lång tid kunna liksom fokusera och planera då sin träning inför det mästerskapet, inte behöva jaga och kvaltider. Men jag kommer faktiskt inte ihåg när SOK och de gav klartecken, det vågar jag faktiskt inte svara på.
Man använde sig av Mare Nostrum någon gång där till OS som OS-uttagningar, Mare Nostrum-tävlingarna som ju går i början av juni. Jag undrar om inte man gjorde det, men det kanske var 96 eller 2000 man gjorde det.
Ja, nej, men de tävlingarna har ju varit oftast ganska stora, viktiga tävlingar för landslaget. Så där har vi ju varit många gånger och det har ju varit en del av kvaltävlingarna.
Mm. För övrigt sen efter Mare Nostrum, hur såg preparationen inför OS ut lägermässigt? Minns du det under 2000?
Ja, men det, framförallt så var det, vi hade ju kortbane VM i Moskva där på våren. Som var ju en del av min OS-förberedelse också, som jag satsade ganska mycket på. Där redan då vi liksom kom upp i ganska hög kvalitet. Så den var ju en jätteviktig tävling och där gick det ju superbra. Då slog jag ju Michael Klims världsrekord på 100 meter fjärilsim två gånger. Och jag simmade ju bra på stort sett alla distanser jag gjorde. Jag tror det blev nästan 4 världsrekord på den tävlingen och 4 guld eller något liknande. Så det var ju väldigt viktigt. Och sen så gick vi in i långbane-EM som var i Finland.
Helsingfors 2000, ja.
Exakt. Och den var ju också en väldigt viktig tävling, men den hade vi ju inte, eller jag hade ju inte att jag skulle vara fullt uttoppad till den tävlingen, utan jag skulle vara som liksom i en väldigt bra form, inte liksom släppa det här lilla sista. Så där var man väl kanske lite så här osäker exakt hur formen var innan man kom dit. Men sen så gick det ju också då väldigt, väldigt bra där, så jag fick ju väldigt bra svar. Så jag var ju väldigt trygg med min bakgrund inför de här sista månaderna in till OS. Och sen så var vi ju vi stack ju ganska tidigt till Adelaide i Australien där. Och där låg vi ju vi låg ju länge där, nästan 3 veckor tror jag.
Oj.
För att lägga till lite i historien där, vad det var för meriterad herre som kom till Sydney, så läser jag nu innan till. Du hade då i bagaget 8 VM-guld, 5 VM-silver, 2 VM-brons, 9 EM-guld, 7 EM-silver, 6
EM-brons och 2 OS-silver. De var på 4x2. Så det var ju en mycket meriterad Lars Frölander som drog till OS 2000.
Ja, man hade ju hunnit samla på sig ganska mycket erfarenhet under 90-talet. Så rent mentalt och tävlingsmässigt så kände jag ju med att jag var... Det här var ju liksom... det här skulle vara mitt år verkligen. Och jag tror jag sa ganska tidigt utåt också att jag sa att jag kommer nog vara besviken om jag inte kommer hem med ett guld. För jag ansåg att jag hade 2 bra chanser att vara med och slåss om guldet. Både på 100 frisim och 100 meter fjärde. Även 100 fjärde var ju liksom den som var huvudgrenen. Och sen visste jag ju, jag hade liksom bra koll på mina värsta motståndare som var då, de 2 australiensarna, Jeff Hugill och Michael Klim. Och vi hade ju mötts ett antal gånger redan innan det OS. Och framförallt första gången var väl egentligen kortbane-VM i Göteborg. Som jag verkligen hade min första fight mellan Michael Klim och Jeff Hugill. Och sen så har det ju varit lite grann så att jag har slagit Klim och Jeff i kortbassäng. Medan Klim har slagit mig i långbassäng. För han slog mig då VM 98 och hade ju även världsrekordet i långbassäng. Men jag kände ändå att 2000-året, det var liksom, jag var på väg ner till de här tiderna som var ner mot världsrekordet. Så jag visste att det skulle bli en riktigt tuff fight.
Om vi snackar lite frisim innan vi liksom går in i det här verkliga nörderiet med 100 fjärilsim. Så för lite yngre lyssnare ska jag ju berätta så att du har ju tagit ett par VM-medaljer i långbana på 100 fritt. Men också blivit världsmästare i kortbana. Bland annat 99 på 100 frisim. Var någonstans blev fjärilsimmet din special... gren. Kan du peka på det någon?
Jag har nog nästan under hela min karriär, eller så jag var lite, alltså sumsimålde alltid ansett mig som en fjärilsimmare. Men sen blev det ju såklart, när jag kom in i landslaget så blev det så mycket fokus på det här 4x200 meter frisim. Så då blev man ju lite grann en 200 meter frisimmare, fast jag aldrig riktigt känt mig riktigt bekväm med den distansen. Och sen 100 frisim har ju även känt mig väldigt bekväm i.
100 fritt, har du blivit amerikansk NCAA-mästare och slagit rekord, vill jag minnas också.
Ja, jag slog aldrig rekordet. Det var ju Matt Biondi som hade det när jag var där. Men jag blev ju amerikansk mästare på 100 meter frisim mina 2 sista år på college.
Jag tänkte jämt fylla i din, utifrån din fråga, Bosse, om när det blev fjärilsimmare. För mig blev Lasse fjärilsimmare när, som jag tyckte var ett sensationellt VM-silver i Rom 94 på 100 fjäril.
Mm. Ja, och det var ju väldigt överraskande att jag fick en sån otrolig utveckling det året. För det trodde jag ju inte, utan då hade det också varit väldigt mycket fokus på det här 4x2. 94 skulle vinna guld. Det var ju nästan så att jag knappt... vi diskuterade ganska länge om jag skulle simma 100 fjäril på det här mästerskapet på grund av att det gick ju samma dag som 4x2. Men sen så fick jag ändå chansen att simma det på morgonen och tog mig till final med ett prydligt personligt rekord, och sen så putsade jag ytterligare och tog då en väldigt sensationell silvermedalj. Där blev det väl också just ens egen bekräftelse, men det är ju det här som är egentligen min huvudgren. Mm.
Men när man tittar in på din gedigna rekordlista här, eller lista över medaljer, så är det ju 50-100 distanser. Så säger du då att just det här 200 som där du har tagit medaljer i lag, det var du inte bekväm med. Men vad betyder då satsningen på 200 frisim för dig om du går in och tittar mot 50-100? Var det bra, var det dåligt? Hade du kunnat blivit bättre om du bara hade satsat på 50-100? Eller var det kanske så att det var till och med nyttigt att satsa på 200 frisim?
Det är en väldigt svår fråga. Framförallt när jag tänker tillbaka mycket på min karriär och just den här extrema mängdträningen som var, så tror jag inte att det gynnade mig så där jättemycket. Jag tror nog mer Jag tror jag hade blivit faktiskt en bättre 200 meter simmare om jag hade fått träna även lite där lite annorlunda. Eftersom Anders var ju också otroligt extrem. Han tålde så otroligt mycket hård hög kapacitetsträning, och det gjorde ju inte jag. Jag gick ju gick oftast ner, och sen så blev det så att jag blev sjuk väldigt lätt. Och jag hade ju väldigt svårt att ta åt mig all den här träningen. Så jag tror nog att jag personligen hade mått bra kanske lite mindre av den här mängdträningen. Mm. Det var ju verkligen när jag fick förändra, ja, framförallt efter 96 där, när Anders och Tom, alla de här 4x2-gänget avslutade sin karriär, så blev det också att min träning blev ju helt annorlunda, och det var mycket mer fokus på landträning. Och det var första gången jag började känna att jag blev starkare på gymmet, för jag var ju van med den här träningen att man hoppade i och så simmar man i 2 timmar, sen så gick man därifrån direkt ner till gymmet. Och det var ju, tyckte jag, var väldigt svårt att kunna ta åt sig den träningen. Man var ju bara helt nedbruten. Så det var när jag fick nästan vända om på det, började köra styrketräning och sen ett lättare simpass, som jag verkligen började bli starkare. Och jag kände verkligen just det här med vändningar och kickar och starten blev ju en otrolig utveckling på. Så men det jag alltid brukar säga, det är den här träningsmentaliteten, den här tuffheten, har jag mycket att tacka för den här hårda träningen. För det blev ju, när man hade klarat av en sån här hell week med 100 000 meter, så kändes ju all annan träning hur enkel som helst.
Mer för det mentala än det fysiska, alltså, om man sammanfattar lite enkelt.
Ja, för jag brukar säga, jag är ju väldigt glad att jag har gjort de här riktigt tuffa veckorna, för just rent mentalt har man blivit superstark och hård, och liksom lärt känna sin egen kropp och vet hur mycket man kan pressa sig. Och just att man gått igenom såna här veckor, så blir ju allting annat känns ju ganska enkelt.
Då är vi framme vid sommaren 2000. Det är några veckor innan OS, och ni tar er till Adelaide för träningsläger, säg 3-4 veckor innan själva spelen. Och då ska vi från den utgångspunkten köra igång omgång nummer 2, som kommer om en liten stund här på Simpodden Hultén och Jansson. Ja, då är vi inne i den andra omgången i snacket med Lasse Frölander om OS-guldet år 2000. Vi är några veckor innan spelen i Sydney. Det svenska simlandslaget har landat för träningsläger i Australien, förberedelseläger inför OS. Och var hamnar vi då någonstans, Lasse?
Ja, då hamnar vi i Adelaide, där vi tillbringar ganska mycket tid inför, ja, de här sista OS-förberedelserna. Framförallt är det väl att komma in i dygnsrytmen. Och Adelaide, har för mig, var känd för att de har en av världens giftigaste ormar där nere, har jag för mig att de sa. Men som tur var, så var inga vi såg där. Ja, men vi hade ju som väldigt bra förberedelser. Det enda som kanske var väl dåligt var att vi hade lite otur med vädret. Det var ganska kallt där. Och sen att det var väl kanske lite förkylningar som gick runt i landslaget just då.
Klarar du dig?
Ja, jag klarade mig under själva lägret. Men det var ju egentligen när vi reste in till OS-byn i Sydney som både jag och Therese Alshammar började känna av lite förkylningssymptomer där.
Du, om du jämför känslan av det här förberedelselägret och din självförtroendenivå jämfört med OS 92 när du var ung debutant, vilken skillnad var det mellan den 18-årige Frölander och den, ja, hur var du, 26 då, ja, år 2000?
Ja, nej, men det var ju såklart, det var ju väldigt stor skillnad. Det är så, mitt första OS, allt är ju nytt. Varenda sak som man gjorde var ju väldigt osäkert, man har aldrig varit med. Man var ju otroligt nervös på ett helt annat sätt. i Sydney så var jag ju mycket mer trygg i mina förberedelser. Jag vet hur min kropp oftast reagerar, även om jag inte gillar hur den reagerar de sista veckorna. För jag brukar ju oftast bli alltså, ganska dålig. Jag kommer oftast i den här toppningsvackan som jag kallar det för, där allting känns ju helt bedrövligt dåligt. Men sen så vet jag ju alltid de sista 5 dagarna, så då händer det så otroligt mycket. Så att man blir liksom som en ny människa de sista 5 dagarna. Men just de här veckan, 2 veckor innan, så är det oftast att man är lite frustrerad. För att man vill alltid att det ska kännas bättre än vad det oftast gör. Men med erfarenheten så vet jag ju att det händer alltid saker och ting just de här sista 5-6 dagarna. Så jag var väl alltid lite som orolig.
Du, när kom du till insikt om det här med, ska jag säga, det här magiska med toppningen, det som man inte riktigt styr, när flowet och formen infinner sig? Hur gammal var du då när du liksom flöt in i den här tryggheten att det kommer? Jag vet att det kommer.
Ja, jag skulle kunna säga när jag riktigt började känna det här med toppningen och för mig vad som funkar, det var nog 97. När jag inför conference hade toppat väldigt länge. Eller inte väldigt länge, men så här normal toppning. Och sen så blev jag sjuk efter conference. Och sen så skulle man då träna inför NCAAs. Men så var jag sjuk så att jag fick alla de där veckornas hårdträning. Utan det blev egentligen direkt in i en toppning. Och sen efter det NCAA så blev jag sjuk. Och sen så åkte jag ju hem och skulle simma kortbane-VM i Göteborg. Och då var det ju sådär att jag har inte tränat på 11 veckor. Mm. Och hur ska jag orka med 100 meter? Och framförallt var det ju 4x200 meter som man var väldigt orolig för. Och sen så gjorde jag mina bästa lopp någonsin. Och just 4x200 fisning med laget där så hade jag ju en 44, en tror jag i det laget. Det är ju bästa 200 jag gjort. Jag var ju aldrig varit så stark sista 50. Mm. Och då någonstans så började jag känna mig, fasen, det där med toppning, det är ju någonting som jag verkligen behöver. Och jag håller ju faktiskt på 2 minuter. Jag behöver ju inte de här 5-6 tusen meters passerna de här veckorna innan, utan det är ju mer kvaliteten jag behöver. Jag behöver komma upp i tävlingsnivå så mycket som möjligt. Och det hade jag ju gjort väldigt mycket inför då conference, som hög bra kvalitet på tävlingar. Man kommer hem, man kör mycket så här små korta testlopp. Och sen så var det NCAA som är hög kvalitetslopp. Så när jag kom till VM i Göteborg så hade jag gjort så otroligt mycket högkvalitetslopp hela tiden. Och vi kan träna på tävlingsfarten. Så det var ju det kroppen var ju van med. Och sen så helt plötsligt så var jag ju superfräsch i musklerna och allting. Allting hade kunnat fått återhämta sig till 100%. Och så gick det vägen. Och efter det så har jag ju alltid haft väldigt långa toppningar. Och jag har alltid haft ett mått att våga vila. Men däremot så ska det vara väldigt hög kvalitet på det jag gör i träningsbassängen. Och jag försöker alltid tänka att jag ska träna på den tävlingsfart jag ska ha när jag tävlar. Så jag är ju hellre att jag kör ganska korta lopp med lång vila. Så hela tiden när jag väl kör så ska det vara på den här tävlings... Helst lite högre än när jag ska tävla. Så det var det där någonstans så blev det mitt recept. Så det var så det alltid har varit egentligen. Även om det var även innan också liknande. Men då har det blivit hela tiden på grund av de här... oavsiktliga sjukdomarna som gjorde att jag fick ändå ganska bra återhämtning.
Så poletten ramlade ner vid 23 års ålder kan man säga på något sätt.
Ja, det skulle jag nog säga. Att där fann jag mitt recept. Och sen så har jag hållit fast vid det hela tiden.
Och sen har du sett, om vi nu ska gå förbi också 2000 ända fram till, man kan väl säga att du gjorde en rejäl OS-satsning fram till 2012. Då har du hållit i hela det här upplägget. Och det har sett nästan likadant ut ända fram till 2012, kan man säga så?
Ja, toppningsfasen har sett exakt likadant. Men grundträningen har sett
varit olika. Likadant. Ja. Jaha, vi ska tillbaka till Adelaide. De giftiga ormarna några veckor innan OS 2000. Och så ska ni ta er in till OS-stan Sydney. Hur pass i förväg åkte ni in till Sydney?
Så jag kommer faktiskt inte exakt ihåg, men jag för mig att vi var i Sydney i alla fall 4 dagar innan första tävlingsdagen. Men jag vågar inte svär exakt hur det var, men någonstans där.
Och när du kommer till Sydney, då vad är känslan? Inte nervositet, mer rutin och självförtroende, eller hur upplever du den här känslan när du kommer? För du är ju då en aktad, firad stjärna kan man säga, med alla VM-guld och sånt här i bagaget, så du är ju ingen junior längre. Hur är känslan när du kommer till Sydney?
Nej, men det är ju just när man kommer till OS-stadion, då den här olympiska känslan börjar ta vid. Man börjar verkligen känna att det är på riktigt nu. Nu börjar man verkligen känna den här sista uppladdningen och att snart är det dags. Och jag älskar ju när man kommer dit och ser den här atmosfären och mycket folk och alla är väldigt positiva och glada och mycket förväntningar. Och sen när man anländer till OS-byn och träffar alla andra atleter, så kommer man in i den här sinnesstämningen som man vill vara i, där man känner att det är här som man ska prestera. Och det är ju en väldigt speciell känsla, just OS och just den här atmosfären som blir, framförallt inne i OS-byn också runt alla atleterna. Så jag älskar den, och just redan där börjar man få de här små adrenalinkickarna, man börjar nästan längta till de här loppen när man ska börja köra.
Om vi tittar lite med en vecka fram till OS, vad har du för planering? Vilka lopp är det du ska göra på OS i Sydney, förutom 100 fjäril?
Ja, men det var ju dels hade vi ju 400-laget, så vi ändå kände så här att ja, men vi har ändå en liten realistisk chans att faktiskt kunna kanske slåss om en medalj. Och det är ju alltid skönt, tycker jag också. För första loppet är det alltid det svåraste och det lopp som man är mest nervös för. För det är alltid svårt att veta exakt hur kroppen ska reagera. Framförallt de här sista 15 meterna. Hur känns det? Det kan ju kännas oftast ganska bra. Men sen så, när man väl kör första loppet, så svarar inte kroppen ändå som man har hoppats på. Så det är 400 frisimslaget var ju ett väldigt viktigt lag och lopp där. Och vi var ju i final och jag simmade mitt bästa lagkappslopp. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag hade. Jag tror jag hade 48-3 i det laget. Så det var ju så här jättepositivt skönt svar jag fick, att formen fanns där. Och sen så jag tror att inte vi var så där jättelångt ifrån Brasilien som var trea där. Men det var väl en, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var väl en av grabbarna som kanske simmade en bra bit över vad vi hade hoppats på. Vilket kanske gjorde att lite grann bronspengen där lite grann försvann.
Men, och det här var ju första OS-dagen det.
Ja, exakt.
400 frisim, ja.
Exakt. Men jag personligen känner bara, ja men jag känner, jag är ju i form. Det är ingen snack om saken, jag är i form. Så det var väldigt en skön känsla. Och det är alltid det där första loppet som är så otroligt viktigt för det mentala. Att man får ett bra svar.
Ja, och sen fanns det fler lopp du skulle göra, eller?
Ja, och sen då var det ju sen då mina två huvudlopp då, som var då 100 meter frisim. Och sen direkt efteråt så började ju 100 meter fjärilsim. Och 100 frisim så, jag kommer inte ihåg exakt vad jag hade på morgonen, men jag simmade ju semifinalen bredvid Peter van den Hogenbaum, som jag vanligtvis oftast var mycket starkare på hemgången där. Han brukar oftast vara lite snabbare ut och sen så brukar han dö. Och jag kommer ju ihåg den där känslan när jag vänder vid 50 meter i semifinalen och kommer upp och säger nere, alltså nästan vid fötterna på honom. Och min första känsla var ju att, men det här var ju inte vanligt, att Peter var så där långt ifrån eller före mig, så tänkte jag, men fasen, det här går ju inte fort alls. Och jag märker att jag kommer inte i kappan heller andra längden. Så han vinner ju med nästan en kroppslängd över mig.
Han har 47-84 slår världsrekord och du har 48-93 och slår ditt andra svenska rekord, för du slog svenskt rekord redan i försöken med 49 och 2016 tror jag, just det.
Ja, alltså jag kommer ihåg just hur chockig jag blev när jag såg Peters tid där, 47-7. Och då hade, för då hade ju även Klim slagit världsrekordet i starten, astrogensiska laget på 400. Han hade ju 48-12 tror jag. Mm. Som, det var ju också så här, okej, okay, Michael Klim är i bra form. Så det visste man ju också. Och sen så Peters 47-8 mm. var ju en ganska stor överraskning att han var så snabb. Mm. Så. Mm. Men sen jag såg min egen tid så blev man, jäklar, jag slog ju personmäst, jag simmar ju bra liksom. Så. Mm. Jag kommer ihåg just den känslan i loppet, så kändes det som att eftersom han var så långt före med, så det här går ju inte bra. Även fast det kändes bra. Så. Mm. Mm. Men som tur var så var det Peter som var så pass mycket bättre.
Du kvalade in som fyra till finalen och du hade alltså Klim och Popov från det ena semifinalen hitet för dig, så Hågenband i det andra, och du är in som fyra, så sammanlagt.
Ja, så var ju Gary Hall och Gustav Borges med också i den där finalen. Och det var ju här efter det där semifinalet så på kvällen, när det var då jag började få lite med förkylningssymptomerna. Så dagen efter så kände jag mig inte helt alls fräsch i kroppen, så finalen gick, det var ju typ en av min, det var ju typ min första final nästan hela min karriär som har simmat sämre än mina försök att semifinallopp. Så där kommer jag var väldigt besviken när jag gick hemifrån den finalen, men jag kände också att kroppen inte riktigt kändes helt 100%, och jag dog ju väldigt mycket sista 10 metern, och det var jag inte heller riktigt van vid. Det brukar ju vara min styrka de sista 10 meterna. Så jag kände att det var någonting i kroppen som inte helt hundra stämde.
Du var ju sexa i loppet med 49-22. Och det var halvsekunden från en medalj.
Ja.
Mm. Jaha, hur blev de mentala tankarna då efter den finalen? När du tänker fram mot kommande 104, blev det någon rädsla?
Ja, jo, men det kommer jag ihåg. Det blev lite grann så där. Men så... kanske inte just den kvällen, utan man, det blir mer som dagen efter när man skulle då börja simma sitt stora lopp där. Och men som tur var då så var man ju så pass duktig, så se försöksloppet så behövde man inte gå på så där jättehårt, utan man kunde verkligen simma igenom sitt lopp någorlunda. Jag tror jag hade 53, jag kan ju inte ihåg riktigt, men jag hade en bit över 53 i försöken. Och tyckte väl att ja, det kändes ganska okej. Okay. Mm. Men det var väl i semifinalen.
Nej, vi ska inte riktigt grotta in oss i detta okay. Nu hade jag tänkt mig. Utan vad vi gör nu det är att vi tar en liten kort paus. Så ska vi med en lagom aktsam hastighet närma oss Lasse Frölanders 104-sim i Sydney år 2000. Vi är alldeles strax tillbaka med mer simsnack. Mycket riktigt, det kommer en fortsättning på det här snacket med Lasse Frölander. Men du får vänta i 2 veckor till Simpodden 108. Då kör vi fortsättningen på det här intressanta programmet med Lasse Frölander och hans OS-guld i Sydney anno 2000. Men nu alldeles strax ett litet nyhetsblock med Thomas Jansson och Bosse Hultén i Simpodden 107. Ja, då är vi inne i den andra halvleken av Simpodden Hultén och Jansson, upplaga nummer 107, och vi har alldeles nyss fått höra den första delen av snacket med Lasse Frölander. Inspirerande härligt snack med den stora olympiska mästaren, eller hur Jansson?
Väldigt inspirerande och lite lärorikt, och det är två saker som han nämner som sticker ut som jag inte tänker nämna, men mer än att jag hoppas lyssnarna uppfattade det, alltså nämna det mer ingående. Det var hans vad som hände på insimningen inför finalen i Sydney och träningsperioden innan VM i Göteborg. De två sakerna tyckte jag var liksom, ja, var väldigt intressant.
Mm. Du, vi ska snacka lite aktuell simning också. Och vi har ju på Simma presenterat en årsspecialista för 2018. Tyvärr har vi inte hunnit få ut så väldigt mycket statistik nu, eftersom det här statistikprogrammet är relativt nytt och i sin linda och kan inte prestera riktigt så mycket som det normalt sett brukar göra. Men vi hoppas att efter helgerna här får sparkat igång det någorlunda. Men du har gjort lite analyser av poängställning. Vi kom ju med en lista med 4600 simmare. Och utifrån det så har du kratsat några godbitar.
Ja, lite grann. Men jag tänkte bara säga först att det du och jag har gjort annars i 3 december, alltså slutet av året, 3 år i rad, det är ju att vi också har tittat på de 10 bästa fina pointsen i varje gren och jämfört damer, herrar, 25 och 50. Men det har vi ju annonserat att vi kommer att göra en bit in på året, just av skäl att vi väntar lite grann på ytterligare statistik. Men jag har tittat i det här materialet som du har lagt ut. Och då blir man ju först nyfiken. Sker det några stora rörelser åt något håll? Mm. Det kanske det inte gör, men det är klart, både 2015 och 2016 så hade vi 32 simmare mellan 800 och 899 poäng, medan vi 2017 och 2018 hade 26 respektive 27 simmare. Och då kan man ju kanske tycka att det är bara skillnaden, det är bara 5-6. Men procentuellt är det en ganska stor skillnad. Nu är det ju två, alltså man kan ju inte dra några slutsatser av det. Det kanske ser annorlunda ut nästa år, men det är ju alltid trevligare när saker och ting blir bättre. Så 27 simmare 2018 har mellan 800 och 899 poäng. Av de 50 bästa resultaten på den här listan, och det är ju ner till 800 poäng där, då är det... Nu ska vi se här. Då är det... det är ner till, de 50 bästa är ner till 780 poäng. Då ska jag säga så här att det är 28 resultat som är i 25-meters bassäng och 22 som är i 50-meters bassäng. Så den trenden vi har sett i annan statistik vi har visat, att vi är lite bättre, lite närmare världseliten i 25-ma, den håller i sig. Det har varit övervikt på damsidan, men det har lite grann svängt, så, eller ganska mycket, från att då bli övervikt 2017 till herrarna, 26-21, till att det nu är 33-17 i herrfavör.
Det är en rejäl svängning, alltså från att ha gått som en elitidrott väldigt mycket baserat på damresultat för något år sedan, har det nu svängt över och är herrarna som dominerar.
Mm. Mm.
Den slutsatsen kan man definitivt dra.
Ja, det definitivt på bredden, det här bakom de här som har en liten chans att ta sig till ett mästerskap men fortfarande kanske inte är mogna att simma en internationell final. Ja, där är det en klar fördel för herrarna. Tittar man på poäng över 900 så är 2017 det år som lite grann sticker ut, för då hade vi 6 simmare som presterade över 900, medan vi 2018 hade 4 stycken simmare. Och 2016 och 2015 var det 3 simmare. Så att det tror jag mer att man skulle kunna säga som så att om vi i framtiden ska ha kanske 6, 7 eller 8 simmar över 900 poäng, då behöver det på kanske ett SM vara en markant förbättring på 16:e tid eller 8:e tid för att ha ett bättre urval. Mm. Alltså ha grenar på SM där de är nere på 670-80 poäng, det är inte bra nog. Mm.
Men jag ska bara ställa en liten ordningsfråga, för vi har ju en del lyssnare här nu som kanske inte riktigt är fullt lika nördiga som vi och inte är fullt lika initierade i det här med poängsystem i simning. Ge en väldigt kort debriefing om hur poängsystemet är uppbyggt. Du får 15 sekunder på
det. Fina poängen är ju uppbyggda på förhållandet till världsrekord. Världsrekord är 1000 poäng i princip. Alltså, vi har ju haft Sara som har slagit världsrekord några år då hon toppat den här statistiken med att ha haft över 1000 poäng när hon har slagit ett världsrekord. Mm. Så det är det man jämför mot. Alltså, hur långt har idrottsövaren kvar till världsrekordet? Det säger ingenting hur man i världsstatistiken, hur många det är som är mellan 800 och 1000 poäng. Då måste man titta på andra statistiklister.
Däremot ger det oss en möjlighet att jämföra mellan olika grenar. Så att 999 poäng på 100 bröstsim damer kan alltså jämföras med 998 poäng på herrarnas 200 fjärilsim. Och så kan vi ranka folk utifrån det. Ja. Och sen övriga kommentarer om vilket som är värt mest och bäst och allt sånt där. Det kan man inte säga någonting om.
Och sen vill jag säga, som jag har sagt några gånger, alltså ett statistikunderlag när man tar fram, som vi har gjort förut då, en vi har tittat på ett sätt. Alltså, det bästa är när man har så oerhört mycket statistik att man kan titta från massor av olika håll om man sen ska göra en analys. Så det är klart att jag skulle vilja veta att hur många är det per klubb som är över 800 poäng till exempel, sorterat på distanser etc. Så att statistik tror jag man ska göra. Man ska akta sig för att dra för snabba slutsatser. Man ska se till att ha stor mångfald i analysarbetet.
Mm. Okej. Okay. Mm. Mer slutsatser som du drar från den här statistiken vi har sett så här långt?
Det är väldigt många simmare som är unga som är med i statistiken. Det är återigen samma tema. Kartan av simmare som är vuxna simmare är, även när man tittar på det här, inte bara tittar på SM-nivå, är det frapperande många, frapperande få äldre simmare.
Mm. Mm. Okej. Okay. Ja, vad bra. Som sagt, vi tänker oss att komma tillbaka med mer sån här statistik närmast tiden. Bara statistikprogrammen blir klara, för att vi har alltså gått från ett system som har hetat Octo statistik till ett system som heter Tempo statistik som då råddas via Svenska Simförbundet och IC Media och Sport. Mm. Och det finns en del grejer som inte är klara i det här, de här statistikuppbyggnaden. Så vi kommer tillbaka.
Ja, och därför hoppar jag över och klippa och klistra det här året, så att jag väntar in det, för det ska ju enligt utsaga vara klar inom några månader.
Mm. Du, nu har vi ingen tv-licens längre. Nej. Från och med den 1 januari så kommer ju SVTs görande och låtanden på skattsedeln istället. Public service tv landar på skattsedeln och vi får betala den vägen. Har vi åsikt om detta? Ja, det har vi ju.
Ja, om du frågar mig, det är det du gör nu. Så. Mm. Nej, alltså egentligen har jag ingen större åsikt på om det är licensbaserat eller om det är baserat på skatt, eftersom de flesta har så många olika plattformar att se public service. Jag är ju mer fokuserad på huruvida man lever upp till de regler som public service lyder under på nyheter, på hur de skildrar kultur och hur de skildrar sport. Alltså att man ska skildra hela Sverige och jämlikhet mellan kön och mellan idrotter och så vidare. Det är där jag lägger mitt fokus. Men det är klart, lite ännu viktigare tycker jag det är när det är skattefinansierat.
Mm. Det känns det som om det här fungerar på ett riktigt sätt? Ja, det är en retorisk fråga eftersom vi har hackat på det här ett tag nu. Vi tycker ju att SVT inte riktigt när det gäller sporten behandlar den likvärdigt. Eller rättare sagt, man gör inte det Och man vill definitivt inte erkänna att man inte gör det. Det finns flera grejer där som lite sticker i näsan på oss, tycker jag.
Ja, gör man det, sa ju du med frågetecken, och då säger jag nej, det gör man inte. Däremot så märker jag att vi har ju ändå en hel del lyssnare, och fler kommenterar ändå att man tycker det är lite bra att vi pekar på de här tokigheterna. Så att nej, jag tycker det är illa, och precis nu pågår ju, eller har nyss avslutats, eller är i avslutningsfas ska jag säga, JVM i hockey, och det gör man ju en toksatsning, och då blir jag lite matt.
Det är en toksatsning som dessutom konkurrerar mellan både TV4 och SVT att ta hand om den här juniortävlingen. Och då upplever man ju att man har ju egentligen, det är TV som har blåst upp en mediebubbla, ballong här runt en juniortävling. Och varför landar det just i ishockey? Varför finns det inte i andra idrotter, kan man ju fråga sig.
Man har ju börjat sänt lite JVM i skidor. Är jag förvånad? Nej.
Nej.
Men det finns ju starka intressen för det här med hockey inne på SVT. Alltså jag tycker ju inte det är rumsrent riktigt när man nu bygger upp nya idoler som då blir manliga idoler. Alltså om man nu skulle värna jämställdheten, så skulle man ju se till verkligen att varje nytt program som ska in skulle ha en mycket, mycket mer portion av damer, så att det verkligen, man skapar fler damprofiler, och det är ju, motverkar ju JVM i hockey. Nu kan ju redan barn ut på gatan namnen på juniorhockeyspelare, när det finns 60 andra idrottsförbund att kunna spelare eller idrottare på, som dessutom kanske då är seniorer. Så jag tycker RF ska sätta ner foten. Jag är förvånad att simförbundet är så tysta i frågan. Jag är förvånad att inte de andra specialförbunden reagerar. Och när man sen ser de här idolernas beteende, förra året var de ju som små barn, även ledarna, när de inte kastade medaljer, eller ja, de betedde sig illa efter prisutdelningen, och i år drog de på krogen. Det är ju också moget.
Där finns en stor läxa att göra där, och på något sätt så tycker jag att de som förmedlar det här också har ett ansvar, eftersom man är med och pumpar den här medieballongen så starkt runt det hela. Eller?
Ja, absolut. Alltså jag tycker för det första att junioridrott ska inte sändas förrän liksom tablån är full av senioridrott. Och man ska inte sända mer idrott av manlig karaktär för man har uppnått 50-50. Och sen måste man lära sig att skilja på att sända ett program och att redovisa nyheter. Alltså för mig känns det som att det sitter några få på SVT med oerhört starka intressen åt en viss riktning, och det är det som sen levereras ut i landet. Det känns inget bra.
Nej. Ja, det är väl ungefär samma mood som vi har haft ett tag nu, men på något sätt så känns det angeläget att påpeka det efterhand, eftersom det är oerhört många som är med också och hyllar den här mediebubblan och ballongen som pumpas hårdare runt skidåkning, myset i vinterstudion, varför den heter så och si och allt det här. Här är dags att få upp den här diskussionen kanske på ett ännu högre plan än Simpodden Hultén och Jansson.
Jag är jätteförvånad att inte RF agerar i en sån här fråga. Att de inte ser kopplingen mellan att bygga nya manliga ideal och jämställdhetsproblematiken i vad SVT levererar. Ja, märkligt.
Ja. Du, ja. Vad har vi mer att snacka om?
Det är ju 2019, Bosse. Ja, vad härligt.
Ja, och det är nästan som man knappt har hunnit handskriva året 2019. Du vet hur mycket fel man gjorde förr i tiden i alla fall när man skulle ändra år. Ja. Det lär väl bli så i år också.
Fast man har lite hjälp av datorn nu när man börjar ska skriva under något. Så.
Ja. Ja. Vad har vi för intressant framöver här?
Ja, landslaget är ju för stunden på läger på Teneriffa. Jag hade ett samtal, pratade med Ulrika här. Hon fyllde ju år igår. Mm. Så de är där och verkar ha det bra. Men sen kommer det ju första svenska inslaget. Det är ju slutet av januari, 26-27. Då är det Grand Prix i Malmö i 50 meters bassäng.
Precis, Hyllebadet. Det är ju den enda svenska Grand Prix-tävlingen som finns under året. Och det kan vi också kanske framöver diskutera hur man ska göra åt det. Men svensk GP i alla fall i Malmö sista helgen i januari.
Mm. Det är ju den där tävlingen som man alltid har förväntningar att se en spegling av det man såg på SM ett par månader tidigare. Och så ofta så tänker man, oj vad lång bassängen var helt plötsligt.
Ja. Det sen efter det, ja, vad händer sen? Jo, sen är det ju en uppbyggnad till det som heter Swim Open Stockholm. Och under den resan så kommer vi att åka förbi Helsingfors och Bergen också för att simma Nordic Swim Tour. Vad betyder Swim Open i Stockholm som simmas den 12-15 april? Vad betyder det för svensk simning i år?
Ja, alltså för varje år skulle jag vilja säga nästan att det betyder mer och mer. Tävlingen har ju verkligen satt sig på ett föredömligt sätt. Den används som uttagningstävling. Man åker dit med många unga. Det finns väldigt mycket positivt att säga kring det. Och sen det här du själv nyss sa att det har tillkommit i den här toren tävlingar i Norge och Finland gör ju att det blir extra spännande. Och sen att Eurosport sänder tävlingarna gör ju också att det känns väldigt bra, så att det är oss verkligen se fram emot.
Ja, och sedan så är det, har vi ett SM, JSM, par SM och senior SM som simmas i Malmö där SM-veckan går 2019. Vad har vi att säga om det?
Ja, först är jag ju väldigt glad över att det i år inte är en kollision med Vansbrosimningen som kommer veckan efter SM. Mm. Det känns jättebra att inte de två kolliderar, för det är ju Vansbrosimningen är ett oerhört viktigt varumärke för svensk simning också. Men SM blir ju intressant, för då kanske det är frågan om lite kompletteringar till lagkapper till VM, om inte vår förbundskapten redan på Swim Open tar ut kompletta lag för att man ska kunna förbereda sig länge. Det får vi ju se hur det blir. Så att SM ett VM-år och att det är para SM samtidigt som det har varit några år, det gillar jag skarpt.
Mm. Det är ju så att Swim Open fungerar alltså som uttagningstävling för då VM i Gangju i Korea, men också till universiaden som går, ja det börjar dagen efter SM helt enkelt. Universiaden i Neapel i Italien.
Mm. Universiaden är ju ett mini-OS kan man säga. Det brukar vara uppemot 10 000 deltagare och massor av idrottar och pågår en vecka och man bor i nästintill en OS-by. Så det är ju väldigt bra att vi fullföljer traditionen och satsar på den tävlingen.
Mm. Och sen är det då VM och sen så om vi då tittar bara på juniorer så landar vi sedan till ett SM som går i mitten på november. Mm. Tävlingsplatsen är inte klart för det, är det så? För det har jag nog en uppfattning om att det inte är, nej.
Nej, det saknas väl påskrifter på kontrakt, misstänker jag.
Ja. Och sen har vi ett kortbane-EM och det simmas i Glasgow där vi inte för så länge sedan hade ett långbane-EM.
Mm.
Ja, det är seniorsäsongen det.
Och är man då lite statistiker och tittar tillbaka och ser hur det funkar, så får man ju året före ett olympiskt spel så får man ju en ganska fin föraning om, vi har ju redan, vad ska vi säga, gluttat lite in i 2020-fönstret och satt upp lite varningsflagg för nationer som kommer att simma fort och hur tufft det blir det. Men efter VM i sommar, då har vi en ganska, om inte klar, men definitivt tror jag inte en dimmig bild av 2020.
Ja, ska vi säga någonting om övriga grejer också på ungdoms- och mastersidan? Ja. Kan vi säga att master simmas i Eskilstuna i din hemmabassäng, tänkte jag säga.
Gubbar och gummor och yngre herrar och damer.
Och gummor och gummor. Det simmas alltså i mars månad. Och sedan så är det sumsim i Stockholm, långbana. Och sen har vi ett sånt här rop, eller ungdoms-OS för europeer, om vi kallar det. Ett, som simmas i Baku.
Jeps. Och det är också i juli månad, men senare delen.
Ja. Och sen sumsim region och sumsim riksfinal. Och då är sumsims riksfinal denna gången i Umeå. Det är väl trevligt.
Umeå som ju då har sedan en kort tid tillbaka en ny 50 meters bassäng. Jag hade förmånen att vara uppe och simma Masters SM där 2017 på hösten. Fin 50.
Ja.
Bra med nya 50-er.
Ja, det är det. Du har varit nästan på väg in i flera stycken här nu.
Ja, på nyårsdagen åkte jag förbi Lögarängsbadet i Västerås, där det då alldeles bredvid det gamla badet byggs en ny fin inne 50, och hade också lite samtal med Jan Olsson som ju är starke mannen i Västerås simsällskap, och det låter spännande hur det konceptet kommer vara. Och sen vet jag ju att hemma i Värmland under ledning eller övervakare från Nils Lidberg så blir det ju en 50 i Säffle också. Mm. Så det är lite godis 2019.
Ja, så är det.
Ja, med fler. Men det var de jag blev att tänka på här nu. Ja. Det finns ju några till. Järfälla, va?
Som är klara redan.
Ja, ja. Mm.
Du, är det något mer du vill ha sagt så här den
ja, du ja, en grej till. Jag läste på Simma och då hade du filosoferat lite kring det här med doping och moral och lite så. Och då roade jag mig med att gå in och printa ut en lista på om jag kunde hitta liksom hur ser det ut i Sverige med hur många är bestraffade vid ett givet tidpunkt. Och då fanns det en lista daterad 27 augusti 2018 där det fanns 50 stycken svenskar som var under bestraffning med olika lång tid, en del väldigt lång tid. Men det som jag blev väldigt betryckt över var att jag såg att det var 10 stycken som det stod Svenska Friidrottsförbundet bakom.
Det är inte bra.
Nej, när man då har i minnet, jag tänker på Radiosportens program där man konstaterade att det i somras inte bara var en som hade missat med vistelserapportering, utan det var ett allmänt problem hos Friidrottsförbundet. Det var väl ett tiotal, tror jag, som nämndes. Och så ser man det här, då kan man ju lite grann fundera hur mycket bara ord från företrädarna där, och vad gör man i verkligheten? Det gläder mig att det inte var någon från simningen på listan. Det var bara den kommentaren kopplat till det du hade skrivit.
Ja.
Ja.
Så är det. Ni kan gå in och läsa den artikeln och funderingen på simma.nu om ni inte har gjort det sedan tidigare. Ja, så är det. Snart kommer vi med en 108 i form av simpodden Hultén och Jansson. Och då får man höra den andra delen av det här snacket med Lasse Frölander. Det blir väl spännande att höra. Och så rullar det på vidare sen, och så hoppas vi att vi får vara igång hela 2019 med simpoddar hit och dit, och att ni är med oss under resans gång.
Hela arena och friska.
Ja. Ja, hela arena och friska. Jo, men det blir nog bra. Det fick vi en liten reklamsnutt där.
Fastän jag gillar Tyr bättre, så är det.
Ja, det vet jag inte hur det är, men det kan vi skämta om.
Ja. Okej.
Vi tackar så mycket för idag.
Ja, det gör vi. Ha det gott.
Så slår vi igen butiken. Hej då.
Ja, det gör vi. Hej.
Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte. Men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.